I Johannes evangeliets kapitel 14 och vers 2-3 så finner vi ett värdefullt, otroligt härligt löfte som Jesus gav sina lärjungar innan han steg upp till himlen. Han säger: jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Jesus högsta önskan och längtan är att få vara tillsammans med sina barn. Att få vara tillsammans med dig och mig för evigt. Det är det som hela Bibeln egentligen handlar om. Om ni tittar i de två första böckerna i Bibeln så har du Gud och människa som är fullständigt förenade. De kan tala med varandra, ansikte till ansikte. Sedan så kommer synden in och skiljer människan ifrån Gud. Och i de två sista kapitlerna i Bibeln så finner du att den här relationen är igen återställd. Och hela Bibeln handlar egentligen om att försöka återställa den förlorade relationen som synden förstörde. Och när Jesus kommer tillbaka så har vi frälsningshistoriens klimax. Det är då som han kommer tillbaka för att hämta sitt folk. För att de ska vara där Jesus är. Hur kommer det att vara när han kommer tillbaka? Vissa människor säger att hans återkomst kommer att vara en osynlig händelse. Någonting som väldigt få människor lägger märke till. Men Bibeln är väldigt tydlig om att Jesu återkomst kommer att vara den mest synliga händelsen i hela världshistorien. Det står i Uppenbarelseboken 1:7 att se, han kommer med molnen och varje öga skall se honom. Vissa människor kanske tänker att ja, men det här är bara de människor som har andlig insikt som kan se honom, andligt talat. Inte så, enligt Bibeln. Matteus kapitel 24, vers 27 säger så här: ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall människosonens ankomst vara. Hur många här har sett blixten? Vet ni, blixten är någonting som man ser till och med om man sluter ögonen, är inte det sant? Det är någonting som man inte kan undvika. Och så beskrivs Jesu återkomst. Som något som syns från öster ända borta till väster. Och det står: då skall människosonens tecken synas på himlen. Och hur många? Vad står det? Jordens halva befolkning? Nej, det står alla. Jordens alla folk skall jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Men varför tror ni att de jämrar sig? Jag tror att det handlar om att det här är inte bara de rättfärdiga som ser Jesus komma, utan det är även de orättfärdiga som ser Jesus komma. Varenda öga kommer att se Jesus när han kommer på himmelens moln. Dessutom så säger Bibeln att varenda öra kommer att höra honom. Inte nog med att varenda öga kommer att se honom, men varenda öra kommer att höra honom. Första Thessalonikerbrevet 4, vers 16 och 17 säger att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Så till och med de döda vaknar till liv. Lägg märke till den här befallningen. Befallningen ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Vi pratade om basunerna i vårt förra möte. Basuner är någonting som är väldigt starkt, eller hur? Har ni hört, är det någon här som spelar trumpet? Ingen som gör det. Ni har hört en trumpet blåsa, den är ganska högljudd. En basun är ännu mer högljudd på ett sätt. Och tänk er då Guds basun. Guds basun kommer låta otroligt högt. Det kommer inte vara någon hemlighet. Alla öron kommer höra. Till och med de som har dött hör det och vaknar till liv. De hör hans röst och de stiger upp ur graven. Därefter så ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren, var då någonstans? Det står i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det här är det hoppet som vi har. Att få möta Herren, han skulle gå bort för att bereda plats åt oss. Sen skulle han komma och hämta oss till sig för att vi ska få vara där han är. Jag ser fram emot den här händelsen. Kommer Jesus ensam? Kan man ställa sig frågan. Svaret är nej. I Matteus 25 och vers 31 så står det att när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Så varenda ängel i hela himlen kommer för att möta, för att hämta Guds folk ifrån jorden. Det är en härlighet som är ganska så fenomenal. Om ni tänker efter, när Jesus uppstod ifrån graven så kom det en ängel ner från himlen. Och den här enda ängeln gjorde att hela den romerska vaktstyrkan föll som döda inför den här enda ängelns härlighet. På grund av den strålglansen. Tänk er då när alla änglar i hela himlen kommer. Det kommer vara en ganska härlig händelse. Det kommer inte vara någonting som vi behöver slå på tvn för att se. Undra om Jesus har kommit tillbaka eller inte. Vi behöver inte slå på radion eller titta på Facebook och se. Undra om Jesus har kommit tillbaka. Nej, när Jesus kommer tillbaka då kommer det vara uppenbart, tydligt, klart, hörbart, högljutt, härligt. Så att ingen människa någonsin kan missa att det har hänt. Det är den bilden vi får. Jag ser verkligen fram emot den här händelsen. När ska det då ske? Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Andra Thessalonikerbrevet 2. Många har tänkt att människorna på Jesu tid, eller på apostlarnas tid, de förväntade att Jesus skulle komma inom deras livstid. Man grundar det på vissa formuleringar i breven som de har. Men Paulus, i Andra Thessalonikerbrevet 2 så förtydligar Paulus att han inte alls menat något sådant. Han säger så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Han säger, låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt. Så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Vi har studerat de här verserna i vårt första möte. Vi såg att det skulle komma ett avfall inom kristendomen. Och att det skulle sträcka sig, det som Bibeln också ibland kallar för antikrist. Någon som skulle sätta sig i Kristus ställe, utge sig för att vara Kristus i församlingen. Och det här avfallet skulle vara en viss tidsperiod. Och det är först efter den här tidsperioden, först efter att det här avfallet har ägt rum, som Jesus kommer att komma tillbaka. Så apostlarna väntade inte att Jesus skulle komma tillbaka inom deras livstid. Även om de säkert hoppades att han skulle göra det. Men de fick inte en uppenbarelse om att det var så som skulle ske. Vi studerade om det här avfallet, Uppenbarelseboken kapitel 6. Vi tittade på de fyra ryttarna och vi såg att de representerade Guds församling genom historien. Från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst, eller här är det fram till medeltiden. Och vi såg att den apostoliska kyrkan blev förföljd under det andra århundradet och tredje århundradet. Och sedan under det fjärde och femte och sjätte århundradet så började församlingen att kompromissa och förde in falska läror. Det var en figur speciellt som blev väldigt framträdande, och det var biskopen i Rom, som började få mer och mer makt tills han till slut antog både den fullständigt politiska makten, den fullständiga politiska makten, och den fullständiga religiösa makten. Han hade till och med makt att ändra på Guds lagar, att ändra på Guds ord om han så ville. Nu, han hade inte rätt att göra det enligt Bibeln, men han antog den. Och där så uppfylldes det här avfallet, den här laglöshetens människa som skulle sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Påven kallas för Jesu Kristi ställföreträdare. Och det är hans officiella titel. Någon som har tagit platsen utav Jesus Kristus här på jorden. Antikrist skulle regera enligt Uppenbarelseboken i 42 månader. I Danielsboken så står det om 3,5 tider. Och det är egentligen samma tidsperiod. Vi finner i Uppenbarelseboken 13 och 5 om de här 42 månaderna. Och 3,5 tider, om vi räknar om 42 månader, så ser vi att det är 3,5 år. Egentligen samma tidsperiod. I Uppenbarelseboken 12:6 så står det om 1260 dagar som Guds folk behöver gömma sig och bli förföljda. Och det är samma tidsperiod det också. För om du räknar 42 månader och tar det gånger 30, det är 30 dagar i varje månad enligt den judiska kalendern, så får du 1260 dagar. Det är precis samma tidsperiod. Men det finns en viktig poäng när man studerar profetiorna. Vi måste komma ihåg att det handlar om symbolisk tid. Och Bibeln själv förklarar för oss vad en dag representerar i verkligheten. I Hesekiel till exempel så står det att när du har fullgjort dem skall du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära Juda folks missgärning under 40 dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så en dag motsvarade i den här profetian ett år. Här är någonting som man kan kalla för, om man vill, årsdagprincipen. Att i profetiorna, i de symboliska profetiorna, så motsvarar en dag ett år. Det är ungefär som en karta man orienterar. Är det någon som har orienterat i skolan någon gång? Och då har man en karta. Och där så finns det en liten skala där nere som säger att en centimeter motsvarar 150 meter eller vad det nu är. Och samma sak är det med Bibelns profetiska karta. Du har en dag som motsvarar ett år i verkligheten. Det här var inte någonting som Jonathan Karlsson kom på, utan det här är någonting som reformatorerna var väldigt överens om när de studerade Bibelns profetior. Isaac Newton, som vi hänvisade till i vårt förra möte, han studerade Bibelns profetior väldigt flitigt. Och han säger så här att Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Så det här var en känd princip. Så om vi använder oss av den principen så förstår vi att Antikrists regering skulle vara 1260 år, inte 1260 dagar. Hänger ni med? Okej. När började den här tiden? Om vi tittar i historien så ser vi att den romersk-katolska kyrkan fick sitt politiska herravälde år 538 när den sista rivalen, östgoterna, blev besegrade. År 538. Då kunde den romerska kyrkan få sin politiska makt över hela Europa, hela Medelhavsområdet. Och om vi går 1260 år in i framtiden så hamnar vi på ett intressant datum. 1798. De av er som studerar historien, ni vet vad som händer omkring den här tiden. Vi har franska revolutionen 1789, eller hur? Vi har efter det en figur som trädde fram som heter Napoleon. Och Napoleon, han var väldigt emot allt vad som var kyrka hette. Ja, det var ju hela franska revolutionen. Men Napoleon, han genomförde en hel del krig som ledde till något häpnadsväckande. Vi läser i Carl Henrik Martlings Kyrkans 20 sekel att den sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. De hade haft makt att förfölja Guds folk under lång tid, men plötsligt 1798 så förlorade de all den här makten. Exakt 1260 år efter att de hade fått den. Och den här tidsperioden nämns många gånger i Uppenbarelseboken. Och det är först efter den tidsperioden som vi kan förvänta att Jesus skulle komma tillbaka. ...1798 när påvedömet föll, så var det blev det en stor väckelse kring profetiorna runt om i hela världen. För när det här hände, så såg människor att någonting dramatiskt har hänt. Påvedömet, det som hade regerat i över 1000 år, plötsligt så fanns de inte mer. De sa att det här måste vara någonting speciellt. Det måste vara en uppfyllelse av profetiorna. Och de började att läsa Danielsboken och Uppenbarelseboken som aldrig förr. Och de började förstå saker och ting. De började koppla ihop det. De fann att det gick att förstå Bibelns profetior. Och de började att predika ett budskap om att Jesus kommer tillbaka inom vår livstid. Det här var revolutionerande. Det här budskapet hade inte predikats förut på någon större, i någon större utsträckning. Men nu så blev det ett stort fokus, ett världsvitt fokus på Jesu återkomst. Josef Wolf var en före detta messiansk, eller han var jude, och han tog emot Jesus som messias. Och under den här tiden så började han studera Danielsboken och Uppenbarelseboken. Han reste runt som en evangelist i Afrika, Mellanöstern och Indien och predikade att Jesus kommer tillbaka mycket snart. Manuel Lacunza predikade i Sydamerika och Mexiko. Edward Irving i England, Johan Bengel i Tyskland, Louis Gausen i Schweiz. Många bland flera, många andra personer, det här är bara de ledande figurerna tillsammans med deras rörelser, började att predika ett budskap som förut inte hade nämnts. Så här säger Josef Wolf: Jag förmanade dem att tro att Herren Jesus Kristus är Guds son, att han dött för våra synder på korset, att han uppstått igen och att han enligt min övertygelse som kommer från att läsa Danielsboken kommer tillbaka år 1847. Nu kanske någon reagerar på det här. De tänker, men vänta nu här. Står det inte i Bibeln att vi inte kan veta den exakta dagen eller stunden för Jesu återkomst? Och det gör det, eller hur? I Matteus kapitel 24 bland annat så står det att den dagen och den stunden känner ingen. Visste inte Josef Wolf det här? Ja, det visste han. Men han svarade på den invändningen på det här sättet. Han säger Herren att vi aldrig ska få veta något om den dagen eller stunden? Bra fråga, eller hur? Ger han oss inte tidens tecken för att vi ska veta när hans ankomst är nära? Dessutom är det inte vår Herres avsikt med detta att vi ska vara helt okunniga om när tiden närmar sig, utan att ingen kan veta den exakta dagen och stunden. Det är poängen. Och med den här förkunnelsen så började de dra slutsatsen att Jesus kommer tillbaka på 1840-talet. Nu, det var flera predikanter som jag nämnde här. John Fry var en annan person. Han skriver så här. Han var i England. Han säger, om de 2300 åren ska dateras från samma tid som de 70 veckorna slutar de också 1844 efter Kristus. Mohammedanerna i olika delar av världen har sina förväntningar riktade mot samma år. När vi pratade om islam i Bibelns profetior, visste ni att det var många muslimer som studerade profetiorna under 1800-talet? Och de hade sina förväntningar riktade på 1840-talet. Inte exakt samma år. Och det visar att de här personerna hade inte suttit och konspirerat med varandra och sagt nu ska vi sätta ett datum. Utan det var oberoende personer från olika bakgrund som kom fram till samma slutsats. Han säger araberna, det här är från Josef Wolf, han säger araberna i Jemen har en bok som de kallar Sera som talar om Kristi återkomst och hans regering i härlighet. De väntar att stora händelser ska inträffa år 1840. Muslimerna väntar också på att Jesus ska komma tillbaka. Och de tänkte att det skulle ske på 1840-talet, enligt Josef Wolf. I alla fall vissa av de här som han träffade på. I Sverige så tog den här rörelsen en väldigt intressant vändning här i vårt land. Det var så att konventikelplakatet som det hette förbjöd människor att hålla möten om de inte hade godkännande från statskyrkan. Och det här gjorde att vuxna personer de sattes i fängelse om de predikade, så som jag gör nu. Men då gjorde Gud någonting mycket intressant. Hans ande kom över barn som började att predika det här budskapet. Och de kallades för roparna. Eller roparrörelsen var just de som började att predika. Och de sattes i fängelse, alla vuxna. Men då började barnen att göra det. Mellan 1840 till 1844. På den här stenen som ni ser på bilden här så stod en ropare och predikade för 3000 personer. Det är precis utanför mitt barndomshem. Där jag kommer ifrån, utanför Örebro. Och där kan man hitta den här roparstenen. David Karlsson skrev en bok om dessa. Han säger, de flesta roparna var barn och ungdomar. En del av dem i åldern 4-10 år. Även om man alltså kan finna att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840-1845. Någonting hände verkligen då. Tusentals barn började att predika. Och det var bara vanliga barn. De satt och lekte och gjorde andra saker, men sen plötsligt så kom Guds hand över dem och de ställde sig upp. Och de började predika. Deras röst ändrade. Den blev stark. Det är därför de kallas för roparna. För de ropade ut budskapet inför alla som lyssnade. Och myndigheterna, de visste inte vad de skulle göra med det här. De blev så förvirrade. För de kunde inte sätta dem här i fängelse. För de var mindreåriga. Så man kom på en lösning. Man började kalla den för predikosjukan. Och ni kan söka på det här. Predikosjukan. Det står här i Riksarkivet. Den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843. Men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel. Man trodde att det var en smittsam nervsjukdom som gjorde att dessa barn plötsligt började predika om att stunden för Guds dom har kommit. Och man försökte bota dem genom dessa kraftiga åtgärder och läkemedel. Här ser ni några utav dem. Man gav dem en kalldusch och piskade dem. Andra ställen så satte man blodiglar på deras rygg. Man matade dem med ett fruktansvärt hopkok. Någon häxsoppa eller vad det nu var. Och på det här sättet så fick man dem lyckligtvis att bli friska. Eller de Jag tror vilket barn som helst som blev torterad på det sättet skulle påverkas negativt. Tror ni inte det? Vad var deras budskap? Helgelseförbundets missionsverksamhet under 25-årsperioden skriver på sida 15 att nu framträdde roparna. Deras samvete ropade med åskans stämma till dem själva. Och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra. Bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. Och vi ser att det skedde precis under den tidsperioden, 1840-1844. Då som de här andra rörelserna sa att Jesus skulle komma tillbaka. Störst blev den här så kallade adventväckelsen i USA. Det var en baptistbonde, han var tidigare deist faktiskt, men han blev omvänd och han förstod att Jesus, han tog emot Jesus i sitt liv. Och han var baptist. Och han, eftersom han hade varit deist, alltså deist är någon, en skeptiker då som inte trodde att Gud agerar i historien. Han tror att han bara finns någonstans långt där ute och inte påverkar vårt vardagsliv. Och han trodde inte på Bibeln överhuvudtaget. Han hånade Bibeln. Han sa att Bibeln är bara en massa motsägelser. Det finns inget vettigt i den. Men nu när han hade upptäckt att det fanns en sanning i Bibeln, så började han att läsa den med nya ögon. Och han ville använda sig av den här principen som vi har använt oss av, att låta skrift tolka skrift. Och han sa, jag börjar ifrån första Mosebok och jag läser igenom den. Och jag tänker inte fortsätta att läsa förrän jag förstår den texten som jag läser. Så jag läser och sen om jag fastnar på någonting så kommer jag leta i andra ställen för att försöka förstå det. Och först när jag kan förstå den här texten, då fortsätter jag läsa. Och han gjorde så och han läste på och till sin förvåning så upptäckte han att det gick att förstå Bibeln. Alla de här till synes motsägelserna som han trodde var jättesäkra, de fanns inte där längre. Och han blev otroligt glad för det här. Till slut så kom han till den här versen i Daniel 8, vers 14. Där står det 2300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen renas och återställas. Men vad i all sin dar betyder det här? Ja, men läser vidare. Om ni har era biblar så kan ni slå upp till Daniel 8 och vers 14. Och i vers 17-19 så kommer, eller i vers 15 så står det att Daniel hade sett denna syn och försökte förstå den. Så fick han se en gestalt som såg ut som en man stå framför sig. Vers 16. Mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, uttyd synen för honom. Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig, du människobarn, du bör förstå att synen syftar på den sista tiden, eller på ändens tid. Medan han talade med mig sjönk jag bedövad ner med mitt ansikte till jorden. Men han rörde vid mig igen och reste mig upp igen. Vers 19, sedan sa han till mig, jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. I vers 26, så står det klart och tydligt, synen om kvällar och morgnar som här har förkunnats är sann, men du ska gömma synen för den syftar på en avlägsen framtid. 2300 dagar, det är inte speciellt lång tid egentligen. Visst, det är kanske 7 år någonting i den stilen. Men om de här skulle sträcka sig in i ändens tid, så kan det inte handla om bokstavliga dagar. Utan vi måste igen använda oss av den här årsdagprincipen. William Miller upptäckte det här. Och han sa att det här måste handla om 2300 år. Han hittade startdatumet i Daniel 9. Och det var 457 före Kristus. Då befallningen om att bygga upp Jerusalem trädde i kraft. Och sen om man fortsatte 2300 år in i framtiden så hamnade han på år 1844. Och då läste han att helgedomen skulle renas. Och den allmänna uppfattningen bland kristna under den tiden sa att helgedomen, det var jorden. Och att jorden skulle renas, det måste betyda att Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer för att rena jorden. Och därför så kom de fram till den slutsatsen att Jesus måste komma tillbaka 1844. När William Miller tittade tillbaka, han var ganska osäker på det här, men när han tittade tillbaka på historien så såg han att det här verkar verkligen stämma. I Markus evangeliet 13 så sa Jesus till sina lärjungar att i de dagarnas nöd, eller men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Så solen ska vändas i mörker, månen ska inte ge sitt sken och stjärnorna ska falla. Vi studerade de här apokalyptiska ryttarna. Och om vi fortsätter framåt i det sjätte sigillet i uppenbarelseboken, eller förlåt, det femte sigillet i uppenbarelseboken, så såg vi att det var de här själarna som ropade ut efter rättvisa, de som hade blivit förföljda. Och de fick en vit klädnad, de blev rättfärdigade inför världen. Och det skedde genom reformationen, under reformationens tid. Så vi förstår att det handlar om den tidsperioden, men sen kommer det sjätte sigillet. Och det står att jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt. Och hela månen blev som blod. Himmelens stjärnor föll ner på jorden. Här har vi de här tecknena som Jesus själv talade om. Och när William Miller tittade tillbaka på det som hade hänt i historien, så såg han att de här tecknena har redan ägt rum. En stor jordbävning. 1755 så hade Europa drabbats av den dittills värsta jordbävningen i dess historia. Och det var Lissabonjordbävningen. Här beskrivs det vad som hände. I Lissabon kunde man höra ett underjordiskt dån och strax därefter lade ett våldsamt jordskall det mesta av staden i ruiner. Under loppet av ungefär 6 minuter omkom 60 000 människor. Havet drog sig först tillbaka så att rädden låg bar. Därefter välde flodvågen inåt igen och steg 15 meter eller mer över det vanliga vattenståndet. Det här var en skakning som kändes ända borta i Amerika. En otroligt stor jordbävning som förändrade människors sätt att tänka på otroligt mycket. Dessutom så hade solen inte gett sitt sken. Den 19 maj 1780 blev känd som den mörka dagen. Det står nästan om inte helt ensamstående som det mest hemlighetsfulla och dittills oförklarliga fenomenet av sitt slag. Står den mörka dagen den 19 maj 1780 som en i högsta grad oförklarlig förmörkelse av hela den synliga delen av himlen och atmosfären i staterna i New England. Ännu idag så är det ett mysterium. Folk förstår inte vad som hände. Plötsligt så täcktes allting i mörker. Och djuren gick hem och la sig. Men människorna visste att det var inte kväll. Man har försökt att hitta på att det var ingen solförmörkelse eller någonting annat som hade ägt rum. Utan det var ett tjockt mörker bara som svepte över hela New England. Och folk hade inte förstått vad det var för någonting. När det här mörkret så småningom lättade så syntes månen röd som blod. Och folk insåg att det här är någonting speciellt. För det är precis vad profetiorna säger, att solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och William Miller sa, det här har ju inträffat. Han skriver i sina memoarer att år 1818, efter mina 2 års studium av skriften, kom jag till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allt som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Vad skulle du göra om du kom fram till den slutsatsen? Du har studerat profetiorna och du kommer fram till det där. Han säger så här: jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta när jag tänkte på den härliga framtiden, eller den ivriga längtan i min själ efter att få vara med i de saligas lycka. Men han var lite skeptisk. Han tänkte: tänk om jag har fel i den här slutsatsen. Faktum är, när han säger så här: jag fortsatte att studera skriften, och det var i 13 års tid, och blev mer och mer övertygad om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron: gå och berätta det för världen. Gå och berätta det för världen. William Miller kom inte undan det här. Han kände att om Jesus kommer tillbaka, då måste jag varna världen för det här. Och han tänkte att om jag bara låter bli så försvinner det. Men starkare och starkare kom det. Och till slut så gjorde han en deal med Gud. Han sa: Gud, okej, om du vill att jag ska predika det här budskapet för världen, då måste du sända någon eller som kallar mig till att predika. Jag tänker inte gå och predika själv, men någon måste komma och be mig om att predika i så fall. Och han kände en otrolig lättnad. Han kände att nu har jag gjort en bra deal. För ingen har någonsin frågat mig: vem är jag, en baptistbonde, att predika? Han satte sig ner i sin stol och han somnade. 20 minuter senare så knackade det på hans dörr. Och det var en släkting till honom som hade sprungit många mil för att komma till honom. Och han sa: farbror Miller, pastorn i byn här nere här bredvid har blivit sjuk. Och de har ingen som kan predika nu på söndag. Skulle du kunna komma och predika om det här som du har studerat om Jesu återkomst? William Miller blev inte så glad. Han stormade ut genom dörren och han sa till Gud: Gud, du lurade mig. Du visste att den här personen var på väg. Och nu ringde det starkare än någonsin tidigare i hans öron: gå och berätta det för världen. Gå och berätta det för världen. Och han sa: nej, men Gud, jag kan inte göra det. Till slut så gav han upp. Och han knäböjde. Han sa: okej, Gud, jag ska gå dit du sänder mig. Och han gick. Och han berättade det för världen. Han fick inbjudningar. Efter hans första predikan så fick han inbjudningar överallt ifrån hela Amerika, som ville ha honom att predika. Han reste runt tillsammans med många andra predikanter och förkunnade det här budskapet. 2 år efter att han började att predika så skedde det sista tecknet. Stjärnorna föll 1833. Och detta slungade adventväckelsen in i världens rampljus. Hela himlen över hela Förenta staterna var under timmar ett enda flammande tumult. Inte något himmelsfenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev byggt har betraktats med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. Människor insåg att det här var precis det som Miller och de hade predikat om. Det sista tecknet hade ägt rum. Ändens tid var här. Nästa sak som skulle hända var Jesu återkomst. Adventväckelsen antog enorma proportioner. Befolkningen i USA vid den här tiden var ungefär 17 miljoner. Och miljontals tidskrifter trycktes upp för att sprida det här budskapet. Tusentals predikanter reste runt i Amerika och på många andra länder för att göra det här, för att predika det här budskapet. Det kom 5000 personer till ett felannonserat möte en gång. Det var sånt intresse som det var. De hade enorma grupper som samlades och som ville höra det här budskapet om att Jesus kommer tillbaka. Det var personer från alla olika samfund. Det var i sanning en ekumenisk rörelse. Där människor från alla olika samfund började predika och enas kring Jesu återkomst. 1844 så tänkte de att Jesus skulle komma tillbaka. Men året och stunden gick. Och Jesus kom inte tillbaka. De hade sålt sina egendomar. De hade lämnat skörden i marken. För att de var övertygade om att det här faktiskt skulle ske. Och budskapet spreds med en otrolig kraft. Hundratusentals människor omvändes. Metodistkyrkan hade ökat med 250 000 nya medlemmar på grund av adventsväckelsen. Baptistkyrkan med 40 000 nya medlemmar bara sista halvåret utav den här väckelsen. Det var en enormt stor väckelse. Enormt goda resultat. Men Jesus kom inte tillbaka. Och det här blev känt i historien som den stora besvikelsen. Varför hade Jesus inte kommit tillbaka? De hade predikat att stunden för Guds dom var inne. Den skulle börja 1844. Men Jesus var inte där. Det här är visserligen inte första gången som en rörelse går igenom en sådan besvikelse. Många förkastade adventväckelsen på grund av det. Man förkastade de tolkningsmetoderna som de hade använt eftersom Jesus hade inte kommit tillbaka. De sa att det här var inte från Gud, trots att de hade sett de otroligt goda resultaten. Men det här var inte första gången som en rörelse fick gå igenom en besvikelse. Lärjungarna på Jesus tid, de gick igenom kanske en ännu större besvikelse. När Jesus red in på en åsna så ropade de: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. De sa: han är Messias. De var säkra på att han var den som skulle sätta sig på Davids tron, sparka ut romarna och etablera det jordiska kungariket, Guds rike. Det var deras övertygelse. Men vad hände när Jesus blev korsfäst? De gick igenom en otrolig besvikelse. De sa om och om igen för sig själva: vi hade hoppats att han var den som skulle befria Israel. De började förkasta hela det här budskapet som de hade arbetat för i så många år. De tänkte: vi hade ju predikat att Jesus var Messias, och nu händer det här. Men vad berodde deras besvikelse på? Berodde den på att Jesus inte var Messias? Det berodde inte på det. Besvikelsen berodde på deras felaktiga förståelse om vad Messias skulle göra. Och faktum är, när de hade predikat det här budskapet så hade Jesus uppfyllt profetiorna till punkt och pricka. Trots att de hade blivit besvikna. Om samma sak gällde också den här rörelsen. De hade uppenbarligen gjort ett misstag någonstans. Mervyn Maxwell skriver så här: Millers budskap var inte en massa bråk om ett datum. Det var den första ängelns budskap. Ett evigt evangelium, och stunden för hans dom är inne. Det var en evangelisation som försökte hjälpa människor att göra sig redo för Jesus. Genom väckelsen hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 hösten 1844. Så hade det här hänt. Kunde de bara förneka att all den här goda frukten? Roparna hade också predikat samma budskap, att Guds dom stundar. Och när dessa millerister studerade profetiorna och uppenbarelseboken mer noggrant, så såg de att stunden för Guds dom var ett budskap som skulle förkunnas innan Jesus kommer tillbaka. Uppenbarelseboken 14 och vers 7, eller vers 6, säger: jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar, språk och länder. Och han sa det med stark röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Stunden för Guds dom har kommit. Men det är först i vers 14 och 15 som Jesus kommer tillbaka. Där så får Johannes se ett vitt moln, och på molnet så satt en som liknade människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. För skördetiden har kommit. De studerade om vad Bibeln sa om domen. I Daniel kapitel 7 så berättas det att Guds dom är någonting som sker i himlen före Jesus kommer tillbaka. Det står att medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut ifrån honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Här har vi Guds tron. Och var står Guds tron? På jorden eller i himlen? Den är i himlen, eller hur? Och här har vi domen som äger rum i himlen. Innan Jesus kommer tillbaka och etablerar sitt rike. Där så ser vi Jesus också i vers 13 hur han träder in till den gamla av dagar. Jesus började en speciell verksamhet under den tiden. Budskapet hade varit riktigt, men deras förståelse utav det hade inte varit korrekt. Och de läste i Uppenbarelseboken 14 att innan Jesus kommer tillbaka så ska två till budskap förkunnas för hela världen. Det kommer en andra ängel och en tredje ängel. Och det är först efter det som Jesus kommer tillbaka. Och de såg att de hade inte varit redo att möta Jesus ännu. För de hade inte förstått de sista budskapen till världen innan Jesu återkomst. Hur är det med oss idag? Är vi redo för Jesu återkomst? I andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 9 så står det att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Varför har Jesus dröjt? Är det för att han inte vill uppfylla sitt löfte? Nej, utan han gör det för att han har tålamod med oss. Han vet att det finns någon som ännu inte har haft den tillräckliga möjligheten för att avgöra sig för honom. Jag är fullt övertygad om att det finns personer i detta rum som inte har fattat det beslutet. Som inte har överlåtit sig själva till Jesus och är redo för hans återkomst. I sin nåd så väntade Jesus tills hans folk skulle vara redo. I Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20 så läser vi någonting om vad Jesus vill. Och jag vill tala till ditt hjärta här idag. Min fru kommer att spela lite grann för oss under tiden. Men Jesus vill göra en speciell vädjan till oss alla. I Uppenbarelseboken 3 och vers 20 så säger Jesus så här: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus väntar. Han tvingar sig inte på oss. Men han knackar på. Och kanske har du hört Jesus knacka på ditt hjärtas dörr. Har du öppnat den dörren? Det är du själv som fattar det beslutet. Ni har fått en lapp. Och jag skulle vilja att ni tar fram den just nu. Ni ser att det står era uppgifter och vi kommer ha det för dragningen. Så fyll gärna i den. Om det är några förbönsämnen som ni önskar ha, skriv upp dem också. Vi kommer be för alla dessa lappar. Och om du har någon fråga så får du gärna skriva det. Men sen finns det tre stycken frågor, eller tre stycken beslut längst där nere. Och jag vet att det här är en föreläsning på ett sätt. Men jag tror att det är viktigt för oss att inte bara höra information, men att det också får bli en förvandling i våra hjärtan. Den första rutan så står det: jag önskar att ta emot Jesus som min personliga frälsare. Kanske har du aldrig fattat det beslutet själv. Du har känt Jesus mana på ditt hjärta. Du har känt hans dragning. Du har förstått den kärlek som han har visat mot dig. Men du har inte vågat öppna dörren. Kanske är du rädd för någonting. Kanske är du rädd att kommer han att vilja ändra på någonting i mitt liv? Kommer han vilja göra någonting speciellt som jag inte tycker om? Men låt oss lägga det åt sidan, kära vänner. Jesus kommer för att han älskar oss. Han vill vara tillsammans med oss. Och om vi bara säger ja till honom så kommer han att komma in och hålla måltid med oss. Sätt ett kryss där om du önskar att ta emot Jesus som din personliga frälsare. Kanske har du gjort det en gång redan, men du har vandrat bort ifrån Gud. Och du skulle vilja förnya det här beslutet. Skriv i så fall ett kryss där. Nästa säger att jag önskar att bli döpt så som Jesus blev. Kanske finns det någon här idag som aldrig har blivit döpt. Jesus säger: den som tror och blir döpt skall bli frälst. Dopet är ett yttre erkännande om att jag vill tillhöra Jesus. Och om vi inte vågar bekänna honom öppet så är vi inte hans lärjungar. Om det är din önskan så sätt i så fall ett kryss i den rutan. Kanske är det några saker du undrar över idag som vi har studerat. Du känner att jag skulle vilja veta lite mer om det här. Vi hinner inte gå igenom all information om uppenbarelseboken här under de här kurserna. Men jag och flera andra personer här önskar att sitta ner tillsammans personligen med dig. Och studera de här ämnena lite djupare. Svara på de frågor kanske som du har. Om du vill sätta ett kryss i den, att jag önskar privat bibelundervisning, så ordnar vi det också för dig. Och ta det här på allvar. Jag vill lämna en stund in att du får brottas med de här frågorna. Och därefter så kommer våra värdar att samla ihop de här lapparna. Och vi kommer ha en dragning för de här böckerna.